Vi ska fortsätta tala om församlingen. Församlingen kan avbildas eller beskrivas på olika sätt. I Toran har vi ett budskap när en man, när det talas om krig, så är det tre undantag för soldaterna, då de slipper att göra tjänstgöring i Israel. Kommer ni ihåg vilka tre saker det är? Den som har byggt ett hus, den som har gift sig, eller den som har trolovat sig och inte hunnit gifta sig än, ska gå hem så att ingen annan tar hans hustru om han dör i striden. Han ska vara hemma och glädja sin hustru. Och den tredje då? Den som har planterat en vingård för att ingen annan ska få frukten som han har planterat. Om någon har byggt ett hus så ska han inte dö i striden så att en annan får ta huset. Och det är de här tre sakerna som talar om bruden och med Messias församling, som beskrivs på tre olika sätt i skrifterna. Vi har dem i Efesierbrevet alla tre. Och vi talar med den fjärde också, som är en armé eller en soldater som går ut i strid. Som vi ser, det är fyra saker här då. Det är en stridsarmé. Och sen är det att bygga ett hus. Det är en byggnad. Församlingen är en byggnad. Och det har vi talat om, hörnstenen då, eller grundstenen, som finns i himlen. Och det är Messias. Ingen kan bygga på någon annan grund när det gäller den här församlingsstrukturen, den här församlingsbyggnaden, som är en andlig byggnad, en himmelsk byggnad, en gudomlig skapelse som skapades i och med Jeshuas uppståndelse från de döda. Det här är någonting nytt, som inte är någonting nytt, för allt som finns i himlen är inte nytt. Det är bara att det har producerats i denna världen på något sätt, att vi har fått del av detta eviga som fanns innan världens skapelse. Ty han har utvalt oss i honom till att stå heliga och rena inför honom. Han kan göra det. Han kan skapa ett folk som är fullständigt rent. Och det har han bestämt från innan världens grundläggning, att så ska det bli. Ett hus, ett tempel där Gud kan manifestera sin fullständiga närvaro. Och sen är det en vingård också. Det talas om att vi ska vara rotade och grundade i kärleken. Känner ni ändå orden? Det är ju ett hus och en vingård. Grunda, det har med husbygg att göra. Och rota, det har med en plantering att göra. Och om någon har trolovat sig, det är en kvinna som är på gång här. Det står att Messias har älskat församlingen och utgett sig själv för henne. Och det är intressant att lägga märke till att Rabbi Shaul nämner att Yeshua eller Messias älskade församlingen och utgav sig själv för henne. Och därför så är männen pliktiga att älska sina hustrur på samma sätt. Alltså fanns församlingen innan Yeshua dog. Eller gjorde den det? Det står i Jeremia 31:4. Jag hittar ingen bra översättning. Jag har tre att välja mellan. Det står så här i 1917 år. Ännu en gång ska jag upprätta dig så att du var där upprättad, du jungfru Israel. Ännu en gång ska du få utrusta dig med puka och dra ut i dans bland de som gör sig glada. I hebreiskan används ordet uppbygga, inte upprätta. Och det hittar jag inte på svenska i de svenska översättningarna. Ebnech. Det är alltså ordet even, som betyder sten, som är grundordet, roten till ordet bygga. Och där har vi också ordet ben, som finns i det att man, det är ett bygge med en son. När man får söner och även döttrar naturligtvis, så blir det ett bygge. Familjen är ett bygge. Så ser Gud det. Så Herren säger att han ska bygga upp jungfrun Israel. Och när Jeshua kommer så är det på denna klippa ska jag bygga eller uppbygga min församling. Och därför så kan vi inte koppla bort Messias från Israel. Messias är Israel i kroppslig form. Och hela Israel finns i honom. Därför står det skrivet, ur Egypten kallade jag min son. Och det är både ett uttal som gäller Israel och som gäller Yeshua, som var tvungen att fly till Egypten och kallas därifrån tillbaka till Israel. Han är Israel. Messias är Israel. Och Israel är i Messias. Det symboliseras också på de här 12 stenarna som finns på hans bröst, som överste präst i himlen, där han har 12 stammar och nämner dem i namn inför Gud hela tiden. Så man kan aldrig koppla bort Messias från Israel. Och det är Israel som byggs upp. Det är dottern Sion, jungfrun Israel, står det skrivet. Och som talar om renhet, som ska byggas upp och komma till upp till en ännu högre nivå och bli Jeshurun. Och när den kommer upp till Jeshurun-nivån så får hedningarna nåden för att komma med. Jag tror inte vi begriper storheten i Guds nåd till hedningarna. Att få komma med i ett folk som har fått ge så mycket blod och förhat och förakt och hat från alla länder i denna värld, för att föda fram en församling som kan stå ren inför Gud och leva i evighet, och där får hedningarna vara med. När Rachel skulle föda Benjamin så dog hon. Israel har gett sitt liv för att du ska bli frälst. För att svenskarna ska kunna stå rena och fläckfria inför Gud. Ty så älskar Gud världen att han utgav sin son, enda son, i dubbla bemärkelsen, både människan, människosonen, och folket. Israel är min förstfödde son, står det skrivet. Du kan aldrig koppla bort Israel ifrån församlingen. Och du kan aldrig koppla bort församlingen från Israel, för att församlingen, Messias församling, är den blomstrande delen av Israel. Trädet som växer upp och blir ett stort träd och får stora grenar och utbreder sig. Stammen är inte alltid så vacker, men den håller upp kronan. Och du slipper att vara i stammen. Du slipper att ha den här hårda barken. Du kan vara en del av blommorna. Men det finns någonting som bär dig, och det är de som håller Toran. De som inte tummar på sanningen och inte bryr sig om vad världen säger eller tänker, utan går vad Gud har sagt. Det är de som håller upp det här trädet. Rabbi Shaul sa att nu glädjer jag mig över mina lidanden. Kolosserbrevet 1:24, nu glädjer jag mig i mina lidanden för er och vad som fattas i det mått av Messias bedrövelser som jag har i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp som är församlingen. Födandet är en smärta, men det leder till något gott. Herrens församling i Sverige har blivit så skadad. Den har blivit förförd. Och den har blivit uppslukad av världens lockelser. Man har släppt ut sitt kötsliga begär och låtit synden får komma in och kväva livet. Därför så vill Gud resa upp en ny församling, en ny typ av församling i Sverige. Och du är kallad att vara med i det församlingsbygget. Messias Yeshua har lovat att bygga sin församling och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. Med andra ord, hedningarnas regeringar. För det är dödsrikets portar. Portarna är där regeringen sitter. Och dödsriket är de avgudadyrkande städerna. Det finns ingen regering i den här världen som kan stå mot Herrens församling. Vill du vara med i det bygget? Vi går till Efesierbrevet. Vers 15 i kapitel 1. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Yeshua och om er kärlek till alla de heliga, har jag därför om min sida inte upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herres Yeshua Messias Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Chochma bina da'at, den ordningen. Det är tre viktiga ord som Bezalel fick när han skulle bygga tabernaklet. Han fick de tre utrustningar, eller de, han fick visdom, förstånd och kunskap. Det är lite svåra ord på svenska, det är svårt att översätta de här tre orden. I hebreiskan så talar chochma, som översätts som visdom. Enligt Rabbi Hirsch så kommer det samma ord som agam, som betyder sjö eller fördämning eller vatten. Fördämning, agam. Vattenackumulation, ackumulering. Så när man är vis så har man ackumulerat väldigt mycket kunskap. Man har ackumulerat kanske erfarenhet också. Så en vis människa är en som har mycket, en stor tank. Men det räcker inte med det. För då kommer nästa steg då. Det här är alltså ett flöde utav vad ska vi kalla det, ljus kan vi kalla det, som är i olika stadier. Och när man talar om visdom så är det alltså man har ackumulerat väldigt mycket. Men du kan ha väldigt mycket ackumulerat, men det hjälper inte dig praktiskt. Och då måste det komma ner på det praktiska området. Som vi ser i Bezalel när han skulle bygga tabernaklet. Han fick alla tre för han skulle kunna göra det praktiskt. Skulle kunna tillverka tabernaklet på ett rätt sätt. Jag menar bara i öknen gjuta en guldljusstake. Det var inga små saker. Eller ha en stång med trä och täcka den med guld i öknen. Det var ju otrolig kapacitet som krävdes att kunna inte bara ha kunskap utan just på ett praktiskt sätt kunna genomföra de här sakerna för att bygga tabernaklet. Och det behövs en ande då. I det här fallet så var det övernaturligt, och enligt rabbinerna så var han väldigt ung, den här killen Bezalel. Han var han tror han var 12 eller 13 år. De säger. För det var alltså riktigt övernaturligt att tabernaklet kunde byggas av en sån ung man. Och han ledde de andra att kunna bygga också. Så det var en uppenbarelse. Gud gav honom nåd. Och då ber Paulus, Rabbi Shaul, att vi ska få samma uppenbarelse. Att kunna bygga tabernaklet. Och det här är kunskapsackumulering då, som är agam, som är chochma. Agam liknar chacham, det känner ni ordet chacham. Det betyder en vis man. Agam är en samling vatten. Ackumulering av vatten. Då behövs nästa steg som är bina. Och bina, om man tittar på det bina, så betyder det att man delar. Man använder ordet bein, bein le bein, som betyder mellan det och det. Bina betyder att separera. Och det skulle vi kunna översätta till svenska med urskiljningsförmåga. Du separerar en sak från en annan. Så när du har visdom eller ackumulering av information och även erfarenhet, så behöver du kunna välja i allt det här du känner till. Och det kallas för bina, som är urskiljningsförmåga, som är översatt som förstånd. Men det har att göra med att det ska kombineras med det och det ska separeras från det. Skärpt. Förstånd kan man också översätta. Och sen kommer nästa steg i flödet av ljuset. Och det är ordet dat. Som jag har talat om flera gånger och någon tog upp här under konferensen också. Som har att göra med empirisk kunskap. Är det någon som förstår det ordet? Det låter väldigt så här. Vad är empirisk kunskap? Praktisk erfaren. Väldigt påtaglig kunskap. Ja, det står att Adam kände sin hustru. Där har du det ordet. Detta evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden. Alltså en erfarenhet i att man upplever. Och i det här fallet så var det ju när Bezalel skulle bygga tabernaklet, så kunde han verkligen göra det. Det blev någonting av det. Det var någonting materiellt. Man kunde ta på det. Det blir en erfarenhet. Det är inte bara en kunskap i sinnet, utan att det blir verkligen att man får uppleva någonting. Det blir verkligt i den här världen. Och det är den stora skillnaden mellan det grekiska sättet att tänka på kunskap och det hebreiska. Att det måste få upplevas. Det räcker inte bara att tänka för att bli frälst. Som det predikas, har predikats under tusentals år. Om du tänker så om treenigheten, så blir du frälst. Så lär atanasiska trosbekännelse. Det räcker inte att tänka för att bli frälst. Du måste ha en personlig erfarenhet. Du måste känna Gud. Du måste känna. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna Guden och den du har sänt, Yeshua HaMashiach. Känna Yeshua. Lära känna. Det har med da'at att göra. Så det är det Rabbi Shaul ber om, att den evige ska ge oss visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Så att den här flödet får komma ner och bli i praktik i våra liv. Och att inte bara vi känner honom i huvudet, utan får uppleva honom själv. Och att han må upplysa era hjärtans ögon. Här är alltså frågan om andlig uppenbarelse. Så att ni förstår. Här har vi bina. Förstå hur det hopp är. Ni kan urskilja. Ni kan se. Ni kan förstå. Ni kan med ert sinne och andliga sinne få ett begrepp. Ni kan ha begrepp om saker och ting. Ni kan gripa det. Förstå hur det hopp är. Var till han har kallat er. Vad är det hoppet han talar om? Vilket hopp talar om? Han talar om det som kommer i den tillkommande världen. Hoppet är alltid framtiden. Vad är vi kallade till? Hur ser du framtiden? Vad tänker du att det blir av ditt liv? Det är ditt hopp. Hur ser du framtiden? Hur ser du det tillkommande riket? Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Rabbi Shaul sa, nu kommer jag på spanska, ursäkta. Han håller på att undervisa här om att vi ska kunna se det som kommer. Få upplysta andliga ögon, hjärtats ögon. Så vi kan förstå vad vi går fram emot i den andliga världen. Vad som kommer att ske med mig när Yeshua kommer tillbaka. Vad kommer att ske med dig när Yeshua kommer tillbaka? Vad kommer han att säga när du står vid hans domstol och ska göra räkenskap för ditt liv? Och vad kommer han att ge dig? Vilken uppgift får du i det tillkommande riket? Messias församling är den tillkommande världens regering. Om vi lider med honom så får vi regera med honom. Bruden är drottningen. Messias brud är hon som kommer att sitta tillsammans med honom och regera i 1000 år. Ser du dig själv som en del av det? Vad tänker du om dig själv? Vilken plats får du i det tillkommande riket? Ska du vara gatsopare i Jerusalem? Det vore inte så dumt. Sopa guld. Det är ännu tillkommande. Det är den himmelska Jerusalem som kommer efter 1000-årsriket. Som har gator av guld. Bina är sammanknippad med andebedömningens gåva. Jag önskar att ni fick era ögon öppna så ni fick se vilket hopp ni har. Vad som väntar där framöver är nästan här. Ni är kallade till det här hoppet. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Vad har du för arv? Hur mycket har du lassat in i den himmelska banken? Yeshua sa att vi kunde samla pengar i himmelska banken. Alltså gör inte skatter i den här världen, för här förstör här själv dem och det finns alla möjliga mått och mal som förstör dina rikedomar. Du ska göra dig skatter i den himmelska banken. När du kommer dit så får du då pengarna. Och behöver du här lite så får du, så droppar det ner lite så här också. Men det stora arvet är det här. Var lägger du din kraft? Var lägger du din ansträngning? Vad jobbar du för i livet? Var samlar du din skatt? Hur översvinnligt stor hans makt, som också betyder kraft, är på oss som tror, vers 19. Jag önskar att ni fick se vilken oerhörd kraft det finns på dem som tror. Översvinnligt stor kraft. Och jag tycker inte om var det en Bibel 2000 eller var det Folkbibeln som delar upp det här. 1917 är väldigt bra här. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft. Nej, det var i kapitel 2, det var inte här nu. Vi tar inte det, glömde jag så. Allt i enlighet med den väldiga styrkans kraft. Var med han har verkat i Messias i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Vad talar Rabbi Shaul om? Han talar om att den kraft som väckte upp Messias från döden, den verkar på dem som tror. Och han ber att vi ska få upp våra ögon för att det är en verklighet. För om vi inte ser det så kan vi inte gå i det. Det beror på uppenbarelse. Salig är du, Simon Benjona, för inte kött och blod. Kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himmelen. Lycklig är du, för du har fått en uppenbarelse. Vilken uppenbarelse? Att du är Messias, den levande Gudens son. Lycklig är du, för du har fått se det. Var lycklig. Be happy, don't worry, sjunger de. Och vet inte vad man pratar om, han som sjunger, tror inte jag. Samma kraft som verkar i Yeshua när han väcktes upp från döden verkar i mig. Och i dig. Och det var inte bara att han väckte honom från döden och satte honom på jorden igen, utan han lyfte upp honom överallt. Över alla andra världens första och väldigheter och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Han är satt överallt. Och den kraft som verkar det, verkar i mig. Och i dig som tror. Som betyder som är trogen. Allt lade han under hans fötter. Allt. Och honom gav han, titta här, åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Det här med församlingen är ingen liten business. Det är ingen perifär fråga. Den eviga uppväckte och satte Yeshua över hela skapelsen, överallt. Och så gav han honom åt församlingen. Vilken församling? Uppståndelseförsamlingen. Den himmelska delen av Israel. Åt församlingen, till den är hans kropp. Och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Det är svåra ord. Det här har med tempel att göra, kropp som kan innehålla Guds närhet. Innehålla Guds närvaro, innehålla Guds härlighet. Ty i honom bor hela Guds närhet, hela Guds... Vad står det? Hela den gudomliga... Vad står det? I honom... Gudomlighetens hela fullhet bor i honom kroppsligen. Och det är i uppståndelsekroppen. Det kunde ju inte vara när han var här, för då hade ju folk inte kunnat komma i närheten av honom. Och det är ljusstrålning som hade gått ut ifrån honom. Det hade liksom, folk hade dött. Om det hade varit innan han dog. Det var efter uppståndelsen. I uppståndelsekroppen kan Yeshua hålla. Han är det kärl i sin uppståndelsekropp som kan hålla hela den himmelska gudomlig Elohut är det på hebreiska. Elohut som betyder gudomligheten. Kroppsligen. Hans fullhet. Allt vad som den oändlige uppenbarar av att vara Gud, det bor i Yeshua. Att vara domare, råd, skapare och allt det här som Elohim representerar, som ni känner till. Och i kapitel 2 fortsätter vi. Så har han också gjort er levande, ni som, er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs och tidsålders sätt. I det att ni följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma, i olydnadens söner, står det i något annat ställe. Satan har rätt att verka där det finns olydnad. Och där olydnaden försvinner, där finns ingen möjlighet för den onda andemakten att komma åt oss. Vill du vara fri från onda andemakter, så lev i lydnad. Bland dessa var förut också vi allesammans. Nu talar han också om judar här och i förhållande till hedningar, som vi såg i första kapitlet. Ni och vi. Och det är intressant att lägga märke till att han håller fast det här. Ni och vi. Det finns ett ni och vi i församlingen. Rabbi Shaul säger vi och ni. Vi judar och ni hedningar. I den här världen. Vi ser att det är en skillnad. Bland dessa var förut också vi allesammans, vi judar. Bland de, vilka då? Jo, vi levde efter våra synder. Vi har... Som dödliga människor är vi judar också genom vår natur hemfallna åt Guds vredesdom. Vi är lika väl som de andra hedningarna. Vi har en fallen natur. Vi har gett sig här, vi är slavar under synden. Lika väl som hedningarna. Vi har fått Torah som hjälper oss att hålla disciplin på hästen. Men det är ändå en häst. Vi lär oss att bromsa våra synder genom Torah, men vi blir inte av med synderna. Så vi är också likadana som ni hedningar. I vår natur är vi likadana. Fast vi har lärt oss att bete oss lite bättre. Eller i alla fall i teorin. När man har Torah, så gör man det. När man följer Torah. Den jude som följer Torah. Vi gjorde vad vårt köts begärelse ville. Och sinnet ville. Det vi tyckte om. Filipperbrevet säger Rabbi Shaul, alla har lämnat mig. Alla de goda medarbetarna jag hade. Man måste gråta för det, säger han. De har buken till sin Gud. De går efter vad magen säger. De vill inte följa den höga vägen. De följde sin kropps begär och gick efter vad som var gott att stoppa i magen. Det var Rabbi Shauls problem på den tiden med sina medarbetare. För de var maten viktigare än annat. Och jag kan väl säga så här att vi kan äta sönder Guds verk. Ibland måste vi dra ner på maten. Och det är väldigt bra att fasta. För då tvingar vi kroppen att inte bestämma över oss när det gäller mat. Då har vi inte maten till vår Gud. Vill du bli av med den avgudadyrkan som magen kan bli, så fasta lite då och då. Vi var i vårt köttbegärelse. Vi gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen. Det vill säga, den som följer sina begär blir Guds fiende. Automatiskt. Och under Guds vrede. Och vi judar har problem. Likaväl som ni hedningar. Ni har inte Toran, om vi nu talar från Rabbi Shauls perspektiv, om man tänker den värld han levde i då. Tänk Korint och så här och vidare. Och Efesus och de andra platserna. Ni har ju vräkt er i synder. För ni har inte haft samma tömmar som vi judar har när det gäller Toran, som kan hålla hästen i styr. Så ni har låtit hästen springa som den har velat, en vild häst. Vi har fått lite kontroll på hästen, vi judar, men vi är ändå har ändå samma natur. Det måste finnas en ny födelse. Det måste skapas en ny människa. Den gamla människan måste dö. Och det måste skapas en ny uppstånden människa som inte har de begären som den dödliga människan har. Det är alla judars hopp. Att bli av med Yetzer Hara. Jag vill bli av med mina onda begär. Och det går bara genom döden och uppståndelsen. Det lärde en rabbi. Jag satt och vi studerade de här sakerna tillsammans och han sa det. Men Gud som är rik på barmhärtighet, han har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Messias. Oss som var döda genom våra synder, av nåd är ni frälsta. Nu kommer in den här nya dimensionen. Det som hände med Messias som är Israel förkroppsligar. I honom finns också alla nationer, vi har sagt det tidigare. Eftersom Israel är ett prästfolk så representerar Israel alla folk. Så det som händer i Israel, det påverkar alla människor. Både det goda och det onda. Israel är Herrens präst i förhållande till hedningarna. Och överste prästen i det här fallet, den himmelska överste prästen, Malkisedeks överste prästen, som fick ett evigt prästadöme enligt Malkisedek. Han representerar Israel. Men eftersom han representerar Israel så representerar han också hela världen. Så det står skrivet, han är försoningen för våra synder. Men inte bara för våra, utan också för hela världens. Det står skrivet, han ska frälsa sitt folk från deras synder, men inte bara Israels folk. Även icke-judar får del av denna underbara frälsning som Herren har rest upp genom Messias. Det är inte, det, det, Det är inte tillräckligt för dig att du upprättar Israels stammar, utan jag vill låta min frälsning gå ut till världens yttersta gräns, säger profeten. Det innebär då att när Messias, eller rättare sagt Yeshua, dog, så dog Israel och så dog hedningarna i honom. Alla människor dog. Den första människan dog, därför kallas han för den siste Adam. En dog för alla, alltså har alla dött, säger Rabbi Shaul. Så när han dog, så dog det första människosläktet. Men det stannade inte där i graven, utan det blev en uppståndelse. Och uppståndelse är en annan typ av människa. Precis som när man sätter ett sädkorn i marken, så kommer det upp någonting som liknar det, men det är en annan. Det är en annan typ av människa. Och det är väldigt viktigt att se det, för Rabbi Shaul talar om det här i hela Efesierbrevet. Han talar om den nya människan. Avkläd er den gamla människan, ikläd er den nya människan. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit och så vidare. Den nya människan som är skapad till Guds likhet. Alltså är den nya människan skapad. Det är en ny skapelse. När Yeshua stod upp från döden, så sa Herren: du är min son, jag har idag fött dig. En ny människa föddes som skapades av Gud. Och den nya människan är den som kommer in i oss när vi blir födda på nytt. Det är Messias i oss, som Rabbi Shaul kallar det, denna hemlighet. Jag har fått nåden att predika denna hemlighet. Messias i er, hoppet om härlighet. Det är alltså hedningarna som får Messias in i sig, och de har också hopp om en evig härlighet. Han har gjort oss levande med Messias. Både judar och icke-judar. Av nåden i frälsta. Det här är alltså ett verk som Gud gjorde för 2000 år sedan. Som är ett himmelskt verk, kan man säga, ett fullbordat verk. Därför så talas det om att det är ett frälsningsverk. Ni är frälsta. I honom är vi frälsta. Det är redan färdigt. Men det har inte manifesterats än i fullkomlighet i våra fysiska kroppar. Vi har det i vårt inre. Vi har den inre människan där, som är liv och ljus och evighet. Men i vårt kött, i vår kropp, är vi fortfarande dödliga. Och vi har fortfarande begär kvar. Det är en konfrontation mellan den andliga himmelska människan och den jordiska dödliga människan. Kötsliga människor. Så står det i vers 6: han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. Det här är den position, den plats som den nya människan har. Rabbi Shaul säger i 1 Korinthierbrevet 15 att den andra människan är av himlen. Den första människan, Adam, blev en människa, blev en levande själ, och den är jordisk. Men den andra människan är av himlen, står det skrivet. Är himmelsk. Därför att Gud har uppväckt honom från de döda och satt honom i den himmelska världen. Och alla de som föds på nytt i himlen. Sätts in i Messias, eller på något sätt kommer till, eller rättare sagt så fanns det ju redan innan världens skapelse. Ty han har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria. Redan före världens skapelse, redan innan världen var... Vad står det? Ja, ni kan det. Så det här är ett fullkomligt verk. Och i den himmelska världen så är det inte samma problem med tid som vi har. Tiden är egentligen väldigt lustig. Det är någonting skapat, någonting väldigt kort. Den här tiden försvann nu. Tiden är väldigt kort. Oändligt kort. Det är märkligt att vi kan överhuvudtaget existera, tycker jag. När man börjar titta på det här. Den blir kortare och kortare. Ju mer man åldras. Så. Den himmelska världen är utanför tiden. Därför kan Rabbi Shaul säga att vi redan är frälsta. I den världen är vi redan frälsta. Men i den här världen så måste vi arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Han har uppväckt oss med honom. Prisat vare Herrens namn. För att, vers 7, i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom. Wow! Det var några som frågade mig, några ungdomar för lite sen. De frågade, hur blir det sen då? När himmelriket kommer, när Messias kommer, ska vi bara sitta liksom på en stol och studera Torah hela tiden? Får vi inte rita? Får vi inte göra roliga grejer? Frågar de mig då. Vad ska man svara på det? Då sa jag så här. De judar som sitter hela dagen och studerar Torah, det är det roligaste de vet. Så därför säger de att i den himmelska världen, när den kommer, eller när vi kommer dit, så kommer vi att studera Torah hela tiden. Men för dig så är det inte det roligaste du vet. För dem är det så. Det är liksom, då pratar de om att det blir så. Gud har skapat färger och former och ljud och skönhet och njutning. Han har skapat allt underbart. Han har skapat det. Och han har skapat i oss förmågan att tycka om de här sakerna. Skulle inte han kunna skapa en värld där vi får njuta tillsammans med honom? Ja, då börjar de att tänka efter. Ja, kanske det. Gud har, och sen sa de, vad blir det efter tusenårsriket då? Hur blir det då? Det vet jag inte, sa jag. Bibeln talade inte så mycket om det. Men det står att han kommer att bevisa sin godhet mot oss. Han kommer att bevisa sin godhet mot oss. Ja, men då har han ju överraskningar då. Ja, det blir en jättestor överraskning. Han har verkligen överraskningar. För att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom genom godhet mot oss i Messias Yeshua. Det blir så bra så ingen av oss skulle aldrig någonsin kunna tänka oss något bättre. Det är vårt hopp. Gud kommer att bevisa sin godhet mot oss. Sin översvinnliga rikedom i nåd. Ty av nåden är ni frälsta genom tro, och det är inte av själva Guds gåva är det. Inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Messias Yeshua. I den himmelska världen. Skapade, du är skapad i honom. Till att göra goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Det är det vi ska göra här och där i den tillkommande världen. Kom därför ihåg att ni hedningar, ni förut sen var hedningar i köttet och blev kallade oomskurna av de som kallas omskurna efter den omskärelse som med händer görs på köttet. Kom ihåg att ni på den tiden då ni var utan Messias var utestängda från medborgarskapet i Israel och främmande från löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. Nu däremot, då ni är i Messias Yeshua, har ni, som förut var långt borta, kommit nära i och med Messias blod som betyder hans död och uppståndelse. Ty han är vår frid, han som av dem båda har gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod mellan oss, nämligen ovänskapen. Vad var det för skiljemur? Ovänskapen. Vad var det som skapade ovänskap? Toran. Inte Toran i sig, men resultatet av Toran blev ovänskap. Likaväl som resultatet av Toran blir att synden väcks upp. Toran är inte synd. Toran är helig, rättfärdig, god och allt sådant. Men synden i människan, när den får Toran, den väcks upp. Toran säger, gör inte så. Och då säger jag, jag vill ändå göra så. Synden väcks upp av Toran. Och ovänskap mellan judar och icke-judar väcks upp av Toran. Inte så att Toran skapar ovänskapen. Men den kötsliga naturen i både juden och icke-juden skapar ovänskap på grund av det Toran lär. Det som Toran lär. För Toran lär att juden inte får äta vissa saker. Och då tycker icke-juden att judarna är lustiga. Och Toran lär att juden inte får bete sig på vissa sätt. Och ska bete sig på visst sätt. Och då säger icke-juden, vad lustiga ni är. Nu får hon lära sig Tora. Det är bra. Och ni märkte att det väcktes väldigt mycket i henne. Därför att Toran väcker upp synden. Hade det inte varit ett förbud så hade det inte varit så tråkigt. Ja, trötthet och sömn. Och så vill man göra som man själv vill. Och sen så när pappa eller mamma säger att så får du inte göra då. Det här är ett typexempel på att vi är hemfallna åt vredesdomen, vi som de andra. Och vi kommer inte ifrån det med annat än att vi dör. Det är enda vägen. Och få den nya skapelsen, den nya människan. Vi kan hålla lite tyglar och det är Toran bra på. Men Toran skapar fiendskap mellan judar och icke-judar. Och många icke-judar har rasism gentemot judarna. Om man nu får använda det ordet. Det är väldigt färgat ord i Sverige idag. Rasism. De används som ett slagträ. Och många judar har rasism gentemot icke-judar. Föraktar en icke-jude. Det finns en fiendskap. Som är orsakad av Toran. Men det beror inte på att Toran är fel eller skapar fiendskapen, utan det beror på att människan, som jag sa innan här, jag säger det en gång igen för att det liksom ska gå in ordentligt. Människan reagerar på grund av det Toran lär. I synden, i köttet, i sitt eget högmod, sin egen identitet som folk eller som social grupp, så föraktar man och ser ner på och känner fiendskap gentemot den som är annorlunda än vad man själv är. Och Toran skapar en skillnad mellan två typer av människor, judar och icke-judar. Och det skapar fiendskap på grund av synden bland judarna och icke-judarna. Det kunde väl inte sagt bättre. Så det är inte problemet med Toran. Problemet är fiendskapen, den onda naturen, synden, högmodet och föraktet som finns i våra hjärtan gentemot de oliktänkande. Eller olikbeteende. Men då står det så här, att han är vår frid, han som av dem båda har gjort ett. Var, och det här måste vi ställa oss frågan, i vilken värld har han gjort ett? Det är inte i denna fysiska världen. Det är inte i den första människans värld. Det är i den andra människans värld där judar och hedningar har blivit ett. Det är i Messias som judar och hedningar blir ett. I den himmelska världen. Där paraplyet är uppe i Jeshurun. Där finns bara enhet. Ju närmare Gud man kommer, desto närmare enheten kommer man. För Gud är ett. Och ju längre bort, så är det mer. Det är som en pyramid. Eller en huvudfoting. Två ben och ett huvud. Ju längre upp du kommer, desto mer blir det ett. Men du längre ner, så blir det bredare. Och skillnad mellan olika saker. Så den här enheten är inte på jorden i alla stycken, utan i himlen. Han bröt ner den skiljemur som stod mellan oss, som var ovänskapen. Och det gjorde han genom att skapa en ny människa i vers 15. Ty i sitt kött gjorde han om inte ett budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid. Och här kan vi diskutera hit och dit. Vad menar han med budens stadgelag? Om det är rabbinska bud, om det är den skrivna Toran, den skrivna Toran, Och jag ska bara säga, Toran blev given till människan på jorden. När Hashem gav Toran på Sinai, så kom han ner på jorden. Och han gav Toran på jorden. Toran är inte given för att hållas i himlen. Toran är given för att hållas på jorden. Och rabbinerna där, Toran är inte i himlen. Det står också skrivet i femte Moseboken. Du behöver inte fara över det. Toran är nära dig. Den är på jorden. Den är inte på andra sidan havet. Den är inte uppe i himlen, inte ner på jorden. Är inte nere under jorden, utan är här bland oss. Med andra ord, i den himmelska människan, eller för den himmelska människan, finns inte den Torah som vi har här. För den himmelska människan gäller inte den Torah som är här. Varför? Ja, det är ett enkelt exempel. Torah säger, du ska icke dräpa. I den himmelska människan finns ingen död ens. Hur ska man kunna uppfylla ett sånt bud där? Den himmelska människan kan ju inte ens dö. Och så står det, du ska inte ha begärelse till nästa hustru. Men den himmelska människan kan ju inte gifta sig. Ni är som änglarna i himlen. De tar inte, ni gifter inte och får inte barn. Det är inte en annan typ av människa. Behöver inget bud om att inte åtrå den andras hustru. Alla dessa bud är givna till den syndiga, dödliga människan. Alltså, alla dessa bud behövs inte i den himmelska människan. Därför är Toran undantagen. Det är liksom, du har kommit över Toran i Messias. Och då blir det inga problem med den här versen. Vi behöver inte diskutera om den gäller inte. Det är klart den gäller för den dödliga människan, men inte för den odödliga. Jag vet inte hur jag ska tolka era ansiktsuttryck. Nej, tvärtom. Den andliga människan förstår allt och kan allt. Och behöver ingen yttre Torah, för den finns i oss. Vi kan titta på... Jag tror inte vi tar frågor nu. Jag vill fortsätta den här smörjelsen, jag känner det flödar. Så det kan bli lite fel när vi släpper fram frågor nu. Om vi tittar på djuren. När vi gick till... Jag gick till synagogen i morse. Och så har vi en granne som har en hund. Och det är alltså... Dottern i hemmet som är... Ja, precis, hon är 45-50 år. Hon går varje dag till busshållplatsen vid samma tid, och jag går till synagogan nästan samma tid. Och den här gången så gick hon, vi gick samtidigt, och så var hunden med, den hunden som de har i sitt hem, och det är en lite större hund, och den är jätteglad, och det är en hanhund och snäll mot alla sådär. Men så plötsligt så sökte hunden, hittade några djur där på andra sidan vägen, Och det var undangömt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, vid skräphögen. Det var någonting där, någon låda eller någonting. Och där låg det små kattungar. Och hunden hittade dem och tog en efter en och slängde fram och tillbaka med munnen så här och pappa ner i marken och dödade kattungen varenda en. Och lekte med dem. Och hon liksom, åh vad gjorde hunden? Sa, vilken hund tyckte vi har då, tänkte hon då. Då sa jag till henne, det är den hundens Torah. Gud har skapat honom så. Han gör precis vad Gud har lagt som programmering i honom. Han är så. Varför tittar ni så där på mig? Gud vill att den hunden ska vara så. Vi kan inte ändra på det. Gud har skapat en Toran i hunden. Han beter sig precis efter den Toran som gäller för honom. Stjärnorna har sin Toran. De går efter den lag som gäller för dem. Det står i salmen att var och en av stjärnorna har sin Toran. När djuren ska föda, de vet precis vad de ska göra. När laxarna ska föröka sig, de vet de precis var de ska ta vägen. De hoppar upp för strömmen. De har aldrig hoppat den vägen innan, men de vet att dit ska de. När fåglarna flyger till Afrika, då vet de vad de ska ta vägen. Varför? Det är för alla har sin Torah. Och de följer sin Torah. Ingen av dem har en fallen natur. Alla gör det som Gud har bestämt att de ska göra. Det är bara människan. Det är bara människan som behöver en extern Torah. Given utifrån. För vi har en fallen natur. Vi gör inte vad Gud vill. Av naturen. Vi är av naturen vredens barn. Som det står. Därför behövs det en ny skapelse. Och i den nya skapelsen så kommer Toran att vara en del av konstitutionen. Den nya Toran. Den himmelska Toran. Den lag och den regelbok och den instinkt. För det är ett ord som betyder Torah. Instinkt är Torah. För hunden är instinkt Torah. Och andra djur. Den instinkt och den känsla och den medvetenhet som vi har i den nya människan. Det är i enlighet med den himmelska Torah som gäller för oss. Och vi kommer inte kunna synda. Den himmelska människan kan inte synda. Det är omöjligt för den himmelska människan att synda. Därför är den också odödlig. Därför så är inte Toran relevant i den dimensionen. Och då står det att han i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag för att han skulle av dem båda skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda kropp, i en himmelsk kropp, skaffa försoning med Gud. Sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er hedningar, ni som var långt borta, och om frid för oss eller för de judar som var nära. Nära men inte inne. Nära tabernaklet. Men de var inte tabernaklet. Jag vill bo i er, säger Herren. Men det går ju inte. Så då bygger jag ett tabernakel jämte er. Eller mitt i folket. Men jag vill bo inuti er. Ni var nära, men ni var inte 100% i det. Så därför så behöver både icke-judar och judar komma in. I Messias. I den himmelska. Nya dimensionen. Så genom honom har vi, så de ena såväl som de andra, i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni hedningar, nu inte mer främlingar och gäster. Utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds familj. I den himmelska familjen. Problemet blir alltid om vi för ner det här på jorden. Då får vi stora problem. Var försiktiga. Med att inte dra ner detta på jorden. Du kan inte säga att hedningarna som är pånyttfödda inte längre är främlingar och gäster i det fysiska här. Du kan inte åka till Israel och bosätta sig där. Bosätta dig där. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap och sanningen. Men om alla människor som blir frälsta då blir det fysiska Israel, då skulle vi inte få plats i landet. Ja, det finns plats i himlen. För både, för alla. Så i den dimensionen så är man medborgare med de judiska pånyttfödda människorna och är Guds familj uppbyggda på. Lyssna här, det här är en svår bit. Jag håller på fortfarande att jobba med det och sen ska vi sluta. Efter det här. Uppbyggda på apostlarnas eller shlichim eller sändebudens och profeternas grundval, där hörnstenen är Messias Yeshua själv. Varför står det inte Moshe och profeterna? Varför står det apostlarna eller varför står det shlichim? Det talar om lammets sändebud, lammets apostlar, lammets shlichim. Det här är inte Israel på jorden. Det är någonting annat än himmelsk byggnad. Och det står apostlar först och profeterna sen. Hade det talat om det jordiska Israel så skulle det ha stått profeterna och apostlarna. Men det börjar med apostlarna. Det börjar med Jeshuas 12. Och varför tog han 12? Och det här är farligt, nu är vi inne på farlig mark, eller på, vi är inne på tunn is. För det går att falla i den grop som katolska kyrkan föll i. Att det är ett nytt Israel som har bildats genom det nya testamentet och allt det här ni känner till. Och den farligaste lögnen, det är den som bygger på sanningen. Och den är så nära så vi kan falla i gropen. Därför måste vi poängtera att det här är inte jordiskt. Detta är himmelskt. Om vi håller det högt så kommer vi inte att falla i den gropen. Kära vänner, jag har jobbat det här med detta i mer än 30 år och bett över detta. Och jag kan säga att det här har jag fått som en uppenbarelse från himlen. Och jag vågar i ödmjukhet säga det, och jag känner till alla komplikationer och vad det innebär när man säger så. Och jag säger det med stor fruktan. Jag vet att det här är sant. Det finns ett himmelskt Israel. Amen. Där hedningarna får vara med. Amen. Och det Israel är Messias kropp. Och där, alltså det, precis det här med paraplyt är så bra. För det är en koppling till det jordiska, judiska folket. Du kan aldrig koppla bort det. Det är de som håller upp hela det här. I den här världen. Så därför så finns det en grund i den himmelska staden. Messias är grundstenen och på den bygger det 12 andra stenar. Och det finns namn på dem. Lammets 12 apostlar eller shlichim eller sändebud står skrivna på himmelska stadens grundstenar. Och det börjar i och med Jeshuas uppståndelse från de döda. Trots att det är ett projekt som fanns redan innan skapelsen. Men det blir förverkligat i och med uppståndelsen. Det finns en grund som Jeshua har lagt för ett nytt folk, en ny byggnad i himlen. Det är Messias församling. I vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp. Hur kan stenar växa? Så det är också bara det är en bild. Men om man tänker sig en kropp så finns det ju byggstenar i en kropp. Om man tänker på alla proteiner heter det va? Som är byggstenarna i kroppen. Cellerna. Inte proteinerna. Cellerna. Det är ju en byggnad, det är en fantastisk byggnad, en kropp. Men som uppbyggt blir sammanslutet. 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 När ni kommer tillsammans. Det blir sammanslutet. Och så växer upp. Om det inte finns en sammanslutning så finns det ingen uppväxt. Och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni hedningar med de andra judarna uppbyggda till en Guds boning i anden. Och vi kan bara göra en liten snegling här i Uppenbarelseboken 21 och 14. Och stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på dem stod 12 namn. Namnen på lammets 12 shlichim, sändebud, apostlar. Jag använder 3 ord för samma sak. Det är det himmelska Jerusalem. Detta är Messias församling som kan liknas vid en stad, kan liknas vid ett tempel, kan liknas vid ett träd. Eller en plantering kan liknas vid en kvinna, kan liknas vid en armé. Men det är en andlig verklighet. Och den grunden har att göra med Yeshuas död, uppståndelse och den nya skapelsen i den nya människan. Nu går vi tillbaka dit vi var. Efesbrevet 3. Jag ska bara läsa lite snabbt här då, så vi kan avsluta. För den skulle böja mina knän, jag Paulus, eller jag Saul, som till gagn, till nytta för er, ni hedningar, är Messias, Yeshuas fånge. Ni har väl hört om det nådes uppdrag av Gud som är mig givet för er räkning, för er skull. Hur genom en uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjordes och uppenbarad eller meddelad varom jag ovan har i korthet skrivit. Korthet. Jag önskar att han hade skrivit 15 böcker om det. Och ni, när ni läser detta så kan ni där förstå vilken insikt, Bina, jag har i Messias hemlighet. Som under förgångna släktens tider inte hade blivit kungjord eller för annat ord. Hjälp mig. Känd. Blivit känd för människors barn. Så som den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga sändebud och profeter i uppståndelseförsamlingen. Nu har det visats i den allra heligaste, när vi har kommit in i den sista kuben av de tre. Heliga, heliga två kuber, så det allra heligaste den sista kuben. 2000 år, 2000 år, 2000 år. De sista 2000 åren, nu har vi kommit in i det allra heligaste. Nu har detta uppenbarats. Nu har Messias församling blivit uppenbarad. Det har inte varit uppenbarat under 4000 år har de inte vetat om det här på samma sätt. Nu har det blivit en verklighet. Det har bara varit, de har känt det på lukten. Abraham fick reda på att det skulle bli så här. Isak också, Jakob också. Och de har väntat på den himmelska staden, säger de. De har önskat att få komma dit och vara med i detta. Och därför sa de att de var främlingar och gäster här på jorden. Men nu har det kommit på ett annat sätt. Nu har ni fått uppleva detta i er ande. Ni har fått födas på nytt. Ni har fått en ny inre människa som har sån kraft att ni kan leva i makt över all synd. Ni kan trycka ner de onda begär som finns i er kropp. Och är inte längre slavar under synden som ni var tidigare. Nu kan den här andliga människan ta kontroll över ert liv. Och det kan manifesteras i den här fysiska världen på ett exceptionellt sätt som inte har synats tidigare. Och det är den fysiska manifestationen av Messias församling i den här världen. Och där kan Guds härlighet uppenbaras på ett sådant sätt att andevärldens furstar blir förvånade över den visdom som Gud har lagt i församlingen. Jag menar den hemligheten, vers 6, att hedningarna i Messias, Yeshua, är våra judiska medarvingar. Och tillsammans med oss judar, lemmar i en och samma kropp, Messias-kroppen. Och tillsammans med oss delaktiga i löftet, detta genom evangelium, det glada budskapet, vars tjänare jag har blivit till följd av den Guds nådsgåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft. Jag åt mig den ringaste bland alla heliga blev den nåden given att för hedningarna förkunna, predika det glada budskapet om Messias outransakliga rikedom. Och att lägga i dagen, att lägga fram och visa hur det rådslut har blivit utfört, det som var bestämt har nu blivit utfört, det har skett nu. Som tidsåldrarna igenom hade så som en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom, nu chokma, nu i och genom församlingen, den messianska messiasförsamlingen, skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Och inte bara onda andar utan även goda andefurstar. Genom församlingen kom, titta här, församlingen är över andefurstarna. Messias är över allt skapat. Församlingen befinner sig på det planet. Så när församlingen manifesteras i denna lägre värld, i den fysiska världen, så kommer det som är allra högst upp i skapelsen ner hit. Och till och med de andemakter som är över, som då inte kommer åt det som är ovanför dem, här nere kan se det som finns ovanför dem. Förstår ni? Nej, inte jag heller. Men så är det. Jag säger det av uppenbarelse. Jag har inte sett det här än. Jag ser det nu. Wow. Det de inte kunde se när de tittade uppåt, det ser de när de tittar neråt. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse. Det som han utförde i Messias Yeshua, vår Herre. Och i honom kan vi med tillförsikt, med förtröstan, full förtröstan, frimodigt träda fram genom tron på honom. Därför ber jag att ni inte ska fälla modet vid mina lidanden för er. De leder ju er till ära. För den skulle börja mina knä inför fadern, honom från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och beder att han vill efter sin härlighetsrikedom förläna er, det finns ett annat ord. Meddelare, ge er en del, eller förmedla till er. Så att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa. Det här är den nya människan. Och att Messias genom tron må bo i era hjärtan. Och att ni må vara rotade och grundade i kärleken. Så att ni tillsammans med alla de heliga judar som är i den här dimensionen till fullo fullständigt förmår fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är. En kub. Och så lära känna Messias kärlek som övergår all kunskap. Ty så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Hur då? Genom att känna kärleken.
lära känna. Men honom som förmår att göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber eller tänker. I enlighet med den kraft som verkar i oss. Så akta dig för vad du ber, det kan ske. Hur var det Monica? Vi sa ju det igår kväll. Var är du? Där. Du sa, det var ju precis som jag hade bett. Du blev så förvånad. Det var precis vad jag hade bett. Så akta dig hur du ber. Det kan ju bli som du ber. Långt mer än vad vi kan be eller tänka. Han som förmår göra mycket mer efter den kraft som är verksam i oss. Honom tillhör äran var i församlingen. I Messias församling. Och i Messias Yeshua. Alla släkten igenom. I evigheters evighet. Amen. Vi stannar där. Och det är hälften. Och nästa, med Herrens hjälp, kommer resten under sommarkonferensen. Fader i himlen, du är god. Dina rådslut är fantastiska. Tack att du uppenbarar något av din hemlighet för oss. Inför den här konferensen, eller vad ska kalla de här dagarna, så bad jag dig att du skulle ge oss samma uppenbarelse som du gav till Rabbi Shaul, som han skrev om i Efesierbrevet. Och jag tror att du har öppnat våra ögon nu, så att vi har fått se lite mer av detta stora Messiasverk. Och inse vikten av Messias församling, inte bara i himlen, utan här på jorden. När vi samlas så uttrycker vi det som finns i himlen. Och då kan du uppenbara din härlighet ibland oss. Jag ber att du ska göra det. Att du ska hjälpa oss att få full kontroll på den gamla människan. Så att ingenting av det får störa tillväxten i Messias församling. I och genom och bland oss. Amen, amen.